Ja, välkomna tillbaka till Placera TV. Idag är det dags för ännu ett aktietema. Dagens tema är förvärvsbaserade affärsmodeller. Och med mig för att prata om det här så har jag fått långväga gäst. Hela vägen från vårt grannland Norge har vi Oddbjørn Dybwad från Odin. Välkommen.
Tack ska du ha.
Kul att ha dig här.
Ligger med dig. Hyggligt att vara här.
Ja. Vad jag tänkte, innan vi går in på den här diskussionen som är jätteintressant, kanske inte minst nu. Vad gör du på Odin?
I Odin så har jag jobbat i 14 år på aktiesidan och har varit de sista 10 åren jobbat med vårt globala aktiefond, Odin okay. Global.
Så att det är, du har hela världen som din spelplan?
Ja, och så har vi hittat en del väldigt, väldigt spännande bolag här i Sverige, men ja. Vi prövar att replikera det samma utanför.
Ja, bra, bra. Du... Vi ska prata mycket om förvärvsbaserade modeller. Vi ska titta på ett antal bilder som du har med. Men om vi börjar lite enkelt. Vad är det som gör att förvärv blir så viktiga för så många bolag?
Alltså, jag tror att... Eller, för att starta med det. Min erfaring då, över de sista 10 åren är att de gångerna vi har gjort ordentligt fel på investeringssidan så är det för att vi har investerat med fel management och i fel ägarstrukturer.
Ja.
Och de gångerna vi har gjort något riktigt bra så är det för att vi har investerat med riktig folk och i riktig ägarstrukturer. Och det här temat här passar egentligen ganska gott in i det för det vi egentligen köper i många av de här typer förvärvsbaserade modellerna är egentligen management och riktig ägare bak.
Okay.
Och vi finner en god del av det i Sverige, men vi har också funnits en god del utifrån.
I Sverige är bättre än Norge.
Ja, på det här så är det mycket, mycket bättre.
Jaha, intressant. Samtidigt är det så här, det finns ju risker också med förvärv. Vi har ju sett i Sverige då, för många år sedan har vi sett bolag som har gått in i väggen för man har gjort helt enkelt för många förvärv. Vi har haft Securitas för ett antal år sedan. Gambro, Getinge är ju ett klassiskt förvärvarbolag som fick problem och nu dragit ner på det. Vad ser du för risker?
Jag tror att de största riskerna i den här typen av förretningsmodeller är att de köper för stort. Alltså de köper för stora bolag och ska försöka snu runt. Och det är väldigt, väldigt svårt. Men det vi egentligen snackar om här idag är bolag som gör väldigt små uppköp. Alltså bolt-ons och som inte går, som har mindre risk för att gå fel.
Okej. Okay. Samtidigt har vi nu haft en period med väldigt låga räntor. Vi har haft en högkonjunktur, optimism. Ökar risken för att det blir fel?
Ja, alltså jag tror jag ser två risker med den här typen av förrättningsmodeller. Det ena är när management slutar.
Ja.
För ofta så är det de vi köper och det är de vi har tilliten till. Det andra som ofta blir påpekt som en risk är att räntorna har varit lave länge och att det har varit då enklare att få finansiering för den här typen av morbolag som köper små, många små. Och så tror jag sån att hvis du ser på hurdan de här typen av förretningsmodeller gör förvärv så är det gärna genom att bruka cashflow. Ja. Snarare än att ta upp massa skuldsättning i motsättning till private equity som är väldigt mycket skuldsättning. Så det talar för att det kanske inte har så mycket att säga att kanske ränteläget ska normaliseras på sikt. Det andra är ju att hvis räntorna skulle stiga så vill ju också de här små bolagen som många av de här köper komma ned i pris.
Ja.
Som är så det att se nettoeffekterna av ändring i räntor är ganska vanskligt syns jag då.
Vad är din bedömning? Är bankerna mer restriktiva idag än för några år sedan eller är det fortfarande en god vilja att låna ut pengar till den här typen av bolag?
Alltså, nu är det så att de allra flesta av den här typen av bolag brukar mycket kassaflöde.
Ja.
Så jag tror inte de, som jag vurderar, många av de här har inte liksom tagit upp för mycket skuldsättning alltså, i försök på att göra uppköp.
Okay. Vi ska som sagt titta på några bilder och jag tänkte att vi börjar med den här.
Ja.
Investeringshorisont, den här får du förklara.
Ja, alltså det jag bara prövar att säga här är ju att när vi snackar om den här typen av förvärvsbaserade modeller så snackar vi om gärna om att köpa management och ägarna bak och då måste du bevega dig ut på horisonten alltså du måste bevega dig du måste investera i det här baserat på 5, 10 kanske 15 års sikt.
Ja.
Og min erfaring at jo lengre tidshorisont du har på investeringene dine, jo mindre blir konkurransen blant institusjonelle penger. Og hvis du liksom på kort sikt her, hvis du driver og spekulerer på et kvartal, da er det egentlig bare endring i sentimentet som driver kursene. Veldig vanskelig å ha noen edge på det. Mm. Og samme gjelder egentlig på et år hvor du egentlig, det som styrer kursene er multiple endringer.
Ja.
Så det underliggende verdiskapingen får ikke gjennomslag på ett år. Og hvis du beveger det opp på 2, 3, 4, 5 år, så er det fortsatt sånn at det er mye støy, og det er spesielt hvis du investerer i mye syklisk industri, så blir det veldig sånn timing-basert, at du treffer på sykelen. Også veldig hard konkurranse, og veldig vanskelig egentlig. Og så er det sånn at hvis du begynner å bevege deg langt høyre her da, på 7-10 år, så snakker man egentlig om helt andre typer vurderinger hva gjelder, altså, som du bør gjøre som investor. Og det første er det her med reinvestering.
Ja.
At bolagene investerer er i stand til å sysselsette ny kapital til høy avkastning på kapitalen. At de har vekstmuligheter da. Og på enda lengre sikt her så handler det egentlig i bunn og grunn om å investere med rett folk og rett kulturer.
Okay.
Og i denne type forvervsbaserte modeller så tror jeg det er veldig mye da, og av investeringstesene handler om dette høyre her.
Så det har du koll på å lita på människorna og kulturen i bolaget, då kan man också lita mer på den förvärvsmodellen de har.
Ja, jag tror det. Ja. Jag tror det handlar väldigt mycket om att göra det riktigt i starten.
Ja.
Köpa de riktiga människorna bak och så ta lite henne av rattet.
Sen har vi där, du varit inne på den här, nu ska vi se. Här har vi bra vad bra investeringar handlar om. Då har du tre punkter här.
Ja. Och det här är egentligen det första det handlar om är liksom att vi är i stand till att finna management team som är bättre investerare än oss själva.
Ja.
Som er veldig gode på å allokere kapitalen.
Ja.
Og der er det sånn at et hvert management team har tre kilder til kapital. Du har egenkapital, så har du gjeld, og så har du kassafløde.
Ja.
That's it. Og så kan du sysselsette det på fem måter som ledning. Du kan kjøpe tilbake egne aksjer, betale utdelning, du kan betale ned skuldsettingen, du kan kjøpe eller gjøre forverv, eller du kan investere i egen virksomhet. Det er kun fem måter å sysselsette kapitalen på. Og det handler om for oss som investorer er å prøve å finne de managementteamene som er veldig gode på å allokere kapitalen på riktig sett.
Ja.
Og noen er veldig gode på å bruke egen free cashflow, altså bruke 100% av cashflowen til å gjøre forverv, som vi kommer til å snakke litt om her. Mens andre en er veldig gode på å ta opp mye gjeld på rett tidspunkt, og for eksempel kjøpe tilbake egne aksjer. Så det er mange veier til rom her, men det som er erfaringen vår er at når du blir VD da, når du kommer opp etter mange, mange, mange år i virksomheten, så kommer du opp enten fra marknadssiden, eller du kommer fra produksjonssiden, eller fra stab, eller at du er veldig god, har vært veldig god på corporate politikk, og så havner du der oppe. Og den dagen når du sitter der oppe, så får du ansvar for noe du aldri har fått ansvar for før, nemlig å allokere kapital.
Ja.
Og det er et eget skillset. Så det er vi nødt til å vurdere. Det andre går på organisering, og det her går på å forsøke å finne bolag da, som organiserer seg på et sett som gjør at du frigjør entreprenørene. Og her passer også de her forvervsbaserte modellene godt inn, fordi de virkelig dyktige her evner å skyve mye ansvar ned i organisasjonen og sy det opp med gode belønningssystemer. Altså belønningssystemer som premierer verdiskaping.
Ja.
Og så har du det siste der nede som da handler om virkelig soft factors og vurdere management. Det kan vi jo også komme litt inn på, men der handler det mye om å prøve å finne management, tror jeg, som setter ansatte, nei, kunder først, og så ansatte, og så shareholders ganske langt ned på listen.
Men jeg mistenker også at de her to delene, der blir det veldig viktig at man bygger en kultur, så at det blir lett også at man blir inte beroende av en person.
Ja.
Det vill säga, vi kommer komma in på Lifco till exempel, där, där Fredrik Karlsson lämnar, att man har en tydlig överlappning på något sätt.
Ja, och där tror jag kanske, alltså en, vad ska jag säga, det är många som pekar på det att hvis management skulle sluta här som en stor risk.
Just det.
Och där är min erfaring att i de bolagen där management har varit där länge, alltså 10-20 år, så har de ofta varit i stånd till att bygga en väldigt solid kultur. Och de bolagen har ofta en tendens till att fortsätta utveckla sig bra, både underliggande men också på börsen.
Ja.
Och jag tror det där har med mindset att göra, att de, den typen av bolag som vi snackar om här idag är väldigt bevisste på succession planning.
Just det.
Så
risken ska inte vara så hög. Man ska inte bli för beroende av en person.
Nej.
Nej. Och du var inne på det här med kapitalallokering. Du nämner om vad man kan hitta finansiering men också hur man använder det. Spontant känner jag ju i den här marknaden med så låga räntor att det här blir en allt vanligare finansieringskälla. Ja. Skuldsättning, stämmer det?
Ja, och det har du egentligen sett då på det här förvärvsbaserade. Att skuldsättningen, hvis du ser på tvärs av många bolag, har ju ökat en del.
Ja.
Men den är ju fortsatt inte på väldigt, väldigt, väldigt höga nivåer. De allra flesta av de här förvärvsbaserade modellerna brukar free cash flow.
Ja.
Och de brukar gärna 100% av free cash flow. Och så sysselsätter de det på 20-30% avkastning på kapital. Och då säger ju läroboken att hvis du klarar att sysselsätta 100% av kapitalen till 25% avkastning, då får du 25% avkastning på aktien. Hvis du klarar att göra det över lång tid då.
Och sen har vi då hur man kan använda. Nu är det ju väldigt populärt med aktieåterköp, inte minst på den amerikanska marknaden.
Ja.
Många gillar utdelning. Föredrar ni det här då eller?
Ja, alltså vi är ju väldigt, vi liker ju de som är stand till att sysselsätta kapitalen på, på små uppköp. Och det vi egentligen spiller på här är ju en slags sån där public-private arbitrage. Hvis du ser på många av de här förvärvsbaserade modellerna så handlar det ju en plats mellan 15 och 20 gånger EBITDA. Och så ligger det och köper små bolag utanför börs till 8-9 gånger EBITDA. Så på sätt och vis så har du en liten sån arbitragemöjlighet där.
Du var inne på det tidigare, så att ni, när man ser bolag göra större förvärv, ibland börsnoterade bolag, ryggar ni tillbaka lite grann då? Att då ökar risken väsentligt att det blir...
Ja, vi är lite skeptiska då, till stora förvärv då.
Ja.
Vi liker det här små förvärven är mycket bättre.
Lättare att integrera och bättre prislappar.
Ja. Och många av de här förvärvsbaserade modellerna har ju som strategi att de inte integrerar.
Nej.
Alltså de lär det faktiskt vara och så syr de heller upp med goda belöningssystemer då.
Okay. Sen det här är egentligen det du pratade om förut, de här tre variablerna då. Vi har kapitalallokeringen, organisation och ledning. Sen har du en massa underpunkter här. Jag vet inte om det är någonting som du vill lägga till här.
Vi snackar inte så mycket om ledning då, men det som jag syns är lite viktigt på ledning är ju att försöka finna den typen ledning som inte inte kommer så mycket undskyldningar, som inte skyller på vare och föreförhåll, men som är väldigt transparent och öppen med ting som går fel.
Ja.
Och vi liker den typen ledning som visar att det är kunderna som är viktigast, det ansatte är nummer två och att shareholders inte, alltså det är inte maximizing shareholder value som är liksom topp av agenda, men det är bara en funktion av att det andra fungerar då.
No guidance.
Ja, det är väldigt bra. Personligen så liker jag bolag som inte guider då, som inte berättar att vad de tror de vill tjäna i 2019. Rätt och slett för de har viktigare ting att bruka tiden sin på.
Något annat tänk på i bolag som jag har följt genom åren som har gjort förvärv, oftast större förvärv då. De har ju oftast köpt ett bolag och som gett ganska i samband med förvärvet en guidance på vad det bolaget ska ha för omsättning eller tjäna ett antal år framöver. Men sen slutar de redovisa, så vi har ingen aning om det blev så eller inte.
Ja, och inte minst tänk på alla de resurserna som ligger till grund för att laga den guidance.
Precis.
Och jag tror ju väldigt att hvis du sätter en guidance så är det ganska, vad ska jag säga, det är väldigt lätt på management att justera så att man kommer in för det alltså.
Och sen kanske marknaden fokuserar för mycket på just de siffrorna istället för vad det betyder för
Så det der handler jo egentlig om at på management-siden der, da, så tror jeg du får de aksjonærene du fortjener. Mm. Og hvis du ikke guider på neste kvartal eller neste år, så får du langsiktige investorer i bolaget ditt.
Mm. Sen har du några exempel mer då på bolag. Ja. Och här känner vi svenskar igen Indutrade och Lifco. Vi ska prata lite mer om dem sen.
Ja.
Här har du antal bolag som de har förvärvat, kan det stämma?
Ja.
Och det är rejält många på en del håll.
Ja, alltså och det här är bara några exempel på det vi har i vårt fond då.
Ja.
Och vi har ju begränsat ju den svenska exponeringen i vårt globalfond, så vi har ju sett mer utanför då.
Ja.
Men det är speciellt tre marknader. Du finner den här typen av förvärvsbaserade modeller på börs. Och det är i Sverige, det finner du många. Och så finner du en god del i UK.
Mm.
Så finner du faktiskt en god del i Sydafrika.
Okej. Okay.
I USA så finner du noen få, men der har vi sett at det aller fleste av denne type forretningsmodeller, de havner på private equity hånd.
Mm.
Så vi har investert i Roper der blant annet, som er en sånn forveisbasert modell i USA. Da.
Ja.
Men det er som du sier, det her er egentlig en bukett med samling av microcaps, da. Fordi de har veldig, veldig mange små underliggende.
Og er det starke ägare? For det er vi jo vana vid i Sverige, som sagt, at vi har en veldig stark ägartradition i Sverige på mange håll. Mm. Er det du ser på de her marknaden også i UK, og der det her finns mer frekvent?
Ja, fellesnevneren her er at management eier masse aksjer.
Ja.
Og det gjør at management opptrer som eiere, og de blir veldig bevisst på succession planning, som vi nettopp har snakket om. I Sverige så har du nog ett något större inslag av starka stora ägare som för exempel Carl Bennet i Lifco då. Men i UK så har du ett större institutionellt ägarskap, men management äger gärna 2-4% av bolagen, så det är viktigt för management då.
Och vi kan ju titta också hur det har sett ut. Det här är de senaste 10 åren indexerat. Och då kan vi notera att den svarta kurvan här, det är världsindex, MSCI.
Ja.
Och så ser vi då tydligt hur de här bolagen går betydligt bättre.
Ja, och det är nog många grunder till det här då, men ser du på liksom, det är inte överraskande när vi sitter här med fasiten då, för det här är ju bara någon av de bolagen vi har investerat i, och de är i stand till att reinvestera all kapital.
Ja.
Til veldig høye returns, og da blir det veldig god avkastning også. Lifco kommer jo her nede med børsnotering her.
For... Ja, det ser jo nesten dårlig ut.
Ja, det ser nesten, men det har vært en fantastisk reise, som vi fortsatt eier mye aksjer i både.
Men om man sier, det her fra 2009 frem til nå, det her er jo en period som kjennetegnes av at det er direkte efter finanskrisen, låga renter, stimulanser, högkonjunktur. Är det en sån period man ska investera? Hur hade det sett ut exempel innan? Ja. Eller om vi går in i en annan dyst med högre räntor eller lågkonjunktur?
Vi kunde ha gått längre tillbaka här.
Ja.
15-20 år. Ja. Och det här har blivit en massiv medavkastning.
Okej, okay. Det är så.
Så det här... jag tror att... man kan diskutera det här med prisingen. De här bolagen här priser som en plats mellan 20 och 30 gånger vinsten. Och du kan ju... sån du kan ju det är mycket som tyder på att marknaden inte har klart att se att den här typen av bolag har varit i stand till att reinvestera väldigt mycket till väldigt höga returns mycket längre än man hade förutsett då.
Okay. Jag tänkte vi avsluta med att titta lite grann på just Indutrade och Lifco. Det här är sedan ett år tillbaka och vi kan konstatera att de har gått väldigt starkt. Mm. Klart bättre än svenska småbolagsindex eller bredare index. Men det jag tänker på spontant värderingsmässigt då, för det här är också någonting som marknaden haft lite svårt att ta till sig. Jag tror Indutrade handlas väl till över 20, jag tror Lifco handlas väl till P19 skulle jag
tro. Ja, kanske lite över det också.
Ja, till och med.
Och det där syns jag är ganska intressant då, fördi hvis du går tillbaka, nu snackar vi inte bara Lifco och Indutrade, men det är intressant att gå tillbaka och se vad, hvis du går 15-20 år tillbaka då, på många av den här typen av förretningsmodeller och spörde frågsmålet vad kunde jag ha betalt och likväl fått marknadsavkastning.
Ja.
Alltså vilken multipel kunde jag betalt för 15 år sedan och likväl fått marknadsavkastning? Och svaret på det frågsmålet vill överraska dig väldigt, och många av de här typen av förretningsmodeller som det här vill svaret på det vara opp mot 100 ganger vinsten. Ikke, og det rett og slett fordi vi ikke i stand til å se compound eller rente-renteeffekten av vinstveksten som det her har vært i stand til å generere. Da. Så jeg synes det veldig vanskelig å si om 17 eller 19 ganger vinsten, eller 21, dyrt. Da. Det tror du må, som investor i denne type bolag må sette deg ned og vurdere hvorvidt de kan fortsette denne reisen i 10 år til. Mm. Og hvis de kan det, så handler det mye mer om å forsøke å sannsynliggjøre det, snarere enn om det handles på 17 eller 21 da.
Och jag tittade faktiskt på skuldsättningen på de här bolagen innan du kom. För du var inne på att man inte ökat skuldsättningen så himla mycket. Och det var inte så högt. Jag hade nog förväntat mig att den skulle nästan vara högre. Nettdebt EBITDA på 1,1, 1,3 och sånt där. Ja. Vilket är inte någonting som avskräcker med en sån här modell.
Nej. Så som sagt, det här brukar cashflow på att förvärva då. Vi var ju inne på inledningsvis det där med att kanske den största risken här i den här typen av bolagsmodell är att management förlater bolaget. Mm. Och nu är det ju för kort tid att värdera det, men här ser du ju här slutar ju Fredrik Karlsson.
Precis. För Fredrik Karlsson var ju väldigt synonymt med Lifco. Han var ju Lifco. Det var så marknaden uppfattade det i alla fall. Och det blev ju en kort chock. Men sen dess har det gått helt okej.
Ja. Det for tidlig å skrive fasit da, men erfaringen fra flere av denne type modeller er at vi kanskje har en tendens til å overvurdere enkelte personer.
Ja. Så lenge kulturen finnes der og suksessionsordningen finnes der, da spinner vi videre.
Ja, det i hvert fall vår erfaring at, at det her, de har ofte en tendens til å være, kulturen har en tendens til å ha satt seg da. Og det gjelder... Ja, det är vår vurdering av Lifco att det här är så stabilt under här. Och Per Valdemarsson är en virket att vara en väldigt god arvtagare då.
Så avslutningsvis då om de kommande 10 åren tror vi kommer få se samma utveckling för de här bolagen även om vi skulle gå in i relativt sett även om vi skulle gå in i en konjunktur som kanske är lite svagare och så vidare.
Vad tror du? Flera, två amerikanska, vi har ett kanadiskt bolag också och de sa ju att de önskar sig en nedgångskonjunktur.
Okay.
För att få köpt
billigare.
För att få köpt billigare då. Så det kan ju vara grunden till att gäldsnivån inte är högre här, det är för att de att enkelte önskar att bygga en kasse då för en framtida nedgångskonjunktur. Det vill inte överraska mig om uppköpstakten ökar då, hvis du ska få att en verklig farlig konjunktur.
Det var jättespännande. Nästa gång du kommer tillbaka så då får vi prata lite mer om de utländska bolagen.
Det
får
vi göra.
Nu blir det lite för mycket Sverige kanske. Men jätteintressant. Tack för att du kom, Björn.
Tack så mycket.
Hoppas du kommer tillbaka.
Ja. Tack.
Och tack för att ni har tittat.